Hejsan allesammans, det här är Alexandra Ortega från Dogs of Pegasus. Tänkte prata om osäkerhet idag. Känslan av att inte vara säker, helt enkelt. Upptäcker en del missuppfattningar kontra det här med osäkerhet. Först och främst så tycker jag att det är en term eller ett begrepp. Eller typ en diagnos som slängs ut till höger och vänster. Som någon slags one size fits all koncept. Så fort en hund inte beter sig som önskat. Så oavsett vad en hund har för symptomproblematik, vad den än sysslar med. Om det är separationsångest eller om den inte är förtjust i främlingar eller om den är destruktiv hemma eller om den skäller överdrivet, you name it, så kommer den här etiketten, ja men det är ju för att din hund är osäker. Och ofta så kommer den här, ett sånt utlåtande ifrån någon som blivit anlitad som proffs i frågan. Så när folk kommer i kontakt med mig under en konsultation till exempel och jag inte gör den bedömningen, så blir folk lite förvirrade först, för att det är ofta så här, men vadå, så hon är inte osäker? Och först och främst så vill jag också dela upp det här med ett tillstånd som är permanent och en känsla som är temporär. För att osäkerhet kan vem som helst uppleva. Ni hör ju egentligen på ordet vad det betyder. Jag är inte säker, därav är jag osäker. Den känslan kan vem som helst ha för stunden. Säg att du är ny i något sammanhang, på ett jobb, i en krets, i en situation, i någon miljö. Då kan du känna känslan osäkerhet. För hur kan du vara säker på någonting som är nytt för dig? Det blir överdrivet att klassa dig som en osäker person rakt igenom, eller hur? Det blir lite extremt att bara för att du är ny på jobbet och känner dig osäker där, klassa dig som en osäker människa. Därför att du har ju andra egenskaper och så vidare som du identifierar dig med och som kännetecknar vem du är, mer än hur du är på ditt jobb för att du är ny. Så att om omgivningen helt plötsligt skulle anpassa sig, alltså din omgivning överallt i alla sammanhang, helt plötsligt skulle anpassa sig till att du är osäker enbart på jobbet, så skulle du helt plötsligt tycka att det var ganska trögflytande att leva ditt liv. Speciellt när omgivningens uppfattning av hur man bemöter osäkerhet inte är helt korrekt. Så att först och främst så behöver vi särskilja ett permanent tillstånd från någonting temporärt. Så att bara för att din hund uppvisar osäkerhet i vissa situationer, så betyder det inte att det per automatik är lämpligt att kategorisera din hund som en osäker hund, punkt slut. Jag hoppas ni förstår vad jag menar där. Så väldigt många hundar som jag kommer i kontakt med har fått en etikett som det står osäker på. Alltså alla utgår från att den här hunden är osäker rakt igenom, bara för att den har vissa oönskade beteenden i särskilda sammanhang. Och då vill jag vara den första att poängtera för kunden här då till exempel, att det blir lite extremt att identifiera din hund som en temporär känsla den har ibland i vissa sammanhang. Och det blir missvisande att så fort någon ställer en fråga om din hund, aha, har du en hund, hur är den, vad är det för någon liksom? Att det första du tänker på är den här osäkerheten som hunden uppvisar här och där liksom. Så för att jag ska kunna kalla en hund, för att jag skulle känna att det var lämpligt att kalla en hund för osäker, då vill inte jag se det enbart i vissa situationer, utan det ska vara ett genomgående tema i den här hunden. Så tar jag ut hunden i olika miljöer, nya som obekanta, så ser jag att hunden inte känner sig säker. Oavsett vem jag presenterar hunden för eller har hunden i närheten av, så uppvisar hunden ett beteende som kommer från att den inte känner sig säker. Oavsett vad vi gör så känns det som att hunden inte känner sig säker. Alltså ni förstår, man ser att det är ett genomgående tema. Okej, men den här hunden har verkligen svårt att känna sig säker på saker och ting. Ofta då kommer det från ett bristande självförtroende, ett lågt självförtroende. Så det hade varit för svagt för mig, eller för lite stoff för mig, att kategorisera en hund som osäker enbart för att den uppvisar det i vissa situationer. Då hade jag hellre kännetecknat hunden som något annat, vad det nu kan vara, som är mer genomgående för hundens temperament, mentalitet och personlighet. Och sen i så fall haft ett tillägg för, och så kan hon vara osäker i sociala situationer till exempel. Så att det är mer ett tillägg till, det är mer en parentes än rubriken. Så dels det. Sen vet jag inte riktigt, jag känner mig osäker på exakt vad det kommer ifrån. Det är säkert inte bara en källa. Men av någon anledning så verkar det som att den generella, alltså den allmänna uppfattningen av hur man bemöter osäkerhet, vad man gör av det för att åtgärda det och förändra det, det är att vara så tillgänglig och tillåtande som möjligt. Jag tror att känslan är, eller tanken är, att om hunden är osäker så vill jag inte upplevas som strikt och sträng och barsk eller någon slags tråkig nej-sägare. För då kanske hunden blir mer osäker. Varför ett nej eller en gräns skulle innebära det? Jag vet inte varför folk gör den kopplingen. Men det gör man. Så att så sent som, nu ska vi se sånt jag säger för mycket. Ja, någon dag sedan, var det igår eller något sånt där? Igår var det till och med. Så hade jag en konsultation med ett par. Med en hund på 2,5 tror jag. Och de hade varit på kurs, på massa olika kurser och privatträning med den här hunden sen hunden var valp. De startade med valpkurs och har liksom varit konsekventa med att fortsätta sitt kursande för att utbilda sig och för att lära sig och för att förvalta det hunden har på rätt sätt och göra rätt för sig liksom. Och inte under någon gång under den här resans gång har det här paret fått information om hur de ska bemöta sin hund när hon blir osäker. Så det första som händer är att när vi ses här hos mig så får de en instruktion av mig gällande vart jag vill att de tar vägen. Så jag talar om för dem vad jag vill att de slår sig ner. Att de ska slå sig ner, så det gör de. Men instruktionen följer inte med till hunden. Så de håller hunden i ett långt koppel. Och hunden är redan nervös och lite ängslig över att vara på en ny plats. Och det gör att hunden börjar vanka av och an. Maxa koppellängden så att hon liksom yver omkring här inne. Snurrar omkring och liksom jobbar upp sig. Blir ängsligare och ängsligare, nervösare och nervösare. Kunden håller liksom bara i kopplet och försöker prata över huvudet på hunden och hålla ett samtal med mig liksom. Så hunden börjar pipa, gnälla, söka upp sina människor med jämna mellanrum, kommer verkligen inte till ro, och kunden påpekar, ja men du ser ju, det är det här vi har att dela med liksom. Och jag säger till henne, att till kunden här, att jag uppfattar inte din hund som osäker. Vilket gör att hon blir totalt chockad och bara, om det är någonting jag har fått höra om min hund så är det att hon är osäker. Vad menar du liksom? Jo, men jag ser så mycket annat i din hund som jag hellre hade satt i rubriken på mitt utlåtande om henne framför osäker. Osäker är en temporär känsla hon får när ni brister i er vägledning. Men det är inte den identiteten hon har. Jag skulle hellre benämna saker som väldigt stark integritet, reserverad, väldigt socialt intelligent. En annan sak de blev totalt chockade över, för de bara, men vi har fått höra att hon inte kan hund och hon kan inte hundspråk och så vidare. Typ som att man har utgått ifrån att den här hundens agenda när hon är lös med andra hundar per automatik är, kan inte vi bli vänner? Folk förstår inte när en hund inte siktar på att bli vän med en annan hund. Att det kanske aldrig var det som var syftet från din hunds sida från första början. Utan de tror att deras hund har missuppfattat det här med att umgås med andra hundar. Typ som att det är något fel på hunden om inte den direkt beter sig som att den vill bli vän med andra. Och är vänligt inställd och söker vänskaper bland andra hundar. Och istället satsa på att liksom fräsa åt dem, hålla dem borta från sig, jaga dem, nypa dem, valla dem. Då tänker man sig, gud, den här hunden ser ju jätteosäker ut. Det känns inte som hon vet hur man är hund. Det känns inte som hon förstår hur hon ska bete sig kring sin egen sort. Men för att det ska vara sant så måste vi utgå ifrån att hundens originalagenda som art är att vara vänskaplig med andra hundar. Och att just det här exemplaret av hund bara har missuppfattat hur det går till och inte förstår och därmed blir osäker. Men det är inte så det går till. Det är snarare tvärtom. Hundar som art är mer designade för att vara fientliga mot artfränder än vänligt inställda mot artfränder. De är territoriella rovdjur, vilket innebär att de gör anspråk på saker och ting, bland annat territorium, vars gränser de sen behöver hävda för att inte det ska bli inkräktat, så att de eventuellt blir av med det territoriet. Så länge vi har en felaktig grunduppfattning, så fortsätter det liksom bli fel i led efter led efter led, hela vägen ut till vårt bemötande. Och sen undrar vi varför vi inte lyckas åstadkomma någon förändring. Men om diagnostiken är fel, om man inte har fått till en korrekt bedömning redan i grunden, hur ska själva tillvägagångssättet därefter bli rätt? Om en läkare missbedömer ditt tillstånd och du får en behandling i enlighet med missbedömningen, så kommer du inte bli botad, därför att ni sitter och behandlar fel grej och på fel sätt. Så att själva diagnostiken är så grundläggande för att få till rätt grej. Så det är klart, när det här paret gick runt och trodde att deras hund var osäker och de har försökt ha ett upplägg efter det, det är inte så konstigt att de inte kommer åt problemet, för hunden är inte osäker. Däremot kan hunden bli osäker för stunden när hon saknar vägledning. Typ som nu när de besökte mig. Så där blev hon osäker och stressad och nervös i takt med att hon blev mer och mer osäker. För att hon är så här, okej, ni slår er ner i de här fåtöljerna som att ni har varit här förut. För hon förstår förstås inte vad jag har sagt till dem att göra. Och ni ser så himla trygga och liksom okej, ut i de där fåtöljerna. Men jag har ingen aning om vad jag ska ta vägen, för jag har inte fått en instruktion. Så då tar jag över hunden för att visa hur jag ger hunden de instruktionerna jag vill ge henne. Vad det är för instruktioner. Hur jag ger de här instruktionerna och hur jag upprätthåller att de instruktionerna följs. Varpå hunden lägger sig ner. Och när hunden lägger sig ner och kommer till ro, så gör hon det i intervaller, kan man säga. För att hon är fortfarande inte van, så hon kommer till ro. Och så ligger hon där några minuter och sen upp igen. Och så börjar jag om och så ligger hon där några minuter och så upp igen. Och jag beskriver för kunden att så här ser det ut i början. Därför att jag håller på att lära hunden vad jag vill att hon ska göra. Men det innebär inte att hon med en gång hittar rätt känsla. Så att du kan vara ny på en arbetsplats och få instruktioner om att så här kopierar du de här papperna. Eller typ, det här är vad du ska göra. Du ska kopiera de här papperna. Du ska arkivera de här grejerna och så vidare. Men det tar tid innan du får in rätt liksom knicks, rätt känsla för saker och ting. Så du kan hitta ditt eget system och du kan komma till jobbet utan att känna dig nervös över, oh, jag hoppas att jag lyckas få till arkiveringen idag också. Utan det är så här, nu har jag gjort det här så länge, så jag tänker inte ens på arkiveringen längre, utan jag bara gör den som en robot nästan. Det blir väldigt metodiskt och mekaniskt. För att jag vet precis vad jag hade kunnat göra det här i sömnen. Därav infinner det sig också ett självförtroende gällande just den uppgiften. Och den här hunden förstod precis vad jag ville att hon skulle göra. Men hon hade inget självförtroende kring, ja, men hur ska jag lyckas med det? Jag har aldrig gjort det här förut. Det känns nervöst att behöva ligga still på samma plats. Dessutom in till en människa när jag är reserverad. Istället för där borta hos mina människor som jag redan känner. Och det gör att hon i intervaller blir känslomässigt överväldigad. Och inte klarar av att hålla sin instruktion. Utan bryter instruktionen för att ställa sig upp igen. Och då är det mitt ögonblick att hoppa in och påminna om instruktionen. Och visa henne återigen. Och så märker man att de här intervallerna blir längre och längre och längre. Så hon klarar av att vara still och lugn. Längre och längre och längre period och så vidare. Och sen är det bara att implementera det här konsekvent. Tills det blir en standard där hunden inte behöver mer än en instruktion. Så att du kan lägga det där. Okej, då säger hon och så blir hon där tills man säger något annat. Men så den här kunden hade fått ett utlåtande om sin hund som osäker. Och man hade också uttryckt sig som att det här var någonting genomgående. Därför att hon inte var speciellt... Det gick inte så smidigt när de släppte henne med andra hundar. Men då är det också så här... Nummer ett, är du verkligen säker på att du släpper din hund med hundar som verkligen passar din hund? För att även för den bästa så kräver det lite öga för vem som passar med vem. Det är egentligen, det är lite matchmaking man sysslar med här. Så mitt jobb är att känna min hund så väl att jag kan hennes styrkor och svagheter. Och ha öga för vad jag ser den mötande hunden eller min kompis hund eller vad det nu är för annan hund. Vad jag kan se för liksom styrkor och svagheter även i den. Så att jag kan pussla ihop och skapa en ekvation. Kommer de här två att funka ihop? Och hur kommer det att se ut? Vad är min hunds agenda kontra den andra hundens agenda? Och hur kommer det spela ut? Liksom? Så att om den här hundens agenda är... Jag är reserverad så jag vill hålla hundar ifrån mig först och främst. Jag behöver tid på mig innan jag ändrar den uppfattningen. Därför att innan jag är beredd att sänka min gard med artfränder. Och i hennes fall även med människor. Så vill jag ha iakttagit dem en viss tid. För att känna att okej, men nu har de förtjänat mitt förtroende. Så att då vill man till exempel inte presentera just den här hunden. För hundar som är så extroverta att deras sträcka. För att vara bekväm är kort. Mycket kortare än hennes eller i princip obefintlig. De är beredda att bara kasta sig framåt och bara hej, vi är kompisar direkt. Det kommer den andra hunden med en gång tycka. Oj, det där gick alldeles för fort för mig. Och då beroende på vad det är för ras, vad det är för temperament i övrigt. Så kan den hunden antingen lägga benen på ryggen och fly. Eller gå in i försvar till exempel. Eller bara stänga ner. Och det kan göra att... En amatör eller en vanlig hundägare som bevittnar det här känner att men gud vad min hund är dålig med andra hundar, kolla vad hon gör. Den där hunden ville bara fram och leka och hon bara la benen på ryggen och stack. Shit, hon måste ju vara jätteosäker, det här måste vi så. Så ni förstår hur lätt det blir fel. När det är så här, din hund hade kunnat vara hur bekväm som helst på nolltid om du inte hade släppt henne med fel typ av hund. Och i det här fallet med den här kunden så var det så att de gångerna hon hade varit lös med andra hundar så var det på en stor öppen yta. Och i hennes fall var det så, och i mångas fall är det så att när en hund får tillgång till en stor öppen yta så vill man använda den ytan. Och då drar man upp tempot för att hinna göra det. Och i takt med att tempot eskalerar så eskalerar också exalteringen. Och också stressen. Och jag skulle likställa exaltering. Jag brukar ha den... Dra den metaforen mellan exaltering och alkohol. Därför att exaltering för en hund är vad alkohol är för en människa. Så att ett glas öl, ingen fara. Ett glas vin, ingen fara. Kanske till och med två. Liksom. Men sen börjar det hända grejer. Så att ju mer du dricker, ju mer alkohol du dricker, desto mer berusad blir du. Och vi kan väl kanske alla vara överens att våra bästa beslut tas liksom inte i det tillståndet. Och så även för hundar. Så att ju fler glas exaltering en hund dricker, desto mer berusad blir den. desto sämre beslut kommer hunden att ta. Och det är precis som med alkohol, så blir man liksom lite hög på sig själv. Man blir lite modigare, man släpper hämningar. Vilket kan göra att många hundar som i övrigt är blyga helt plötsligt fylls av övermod och börjar valla, nypas, jaga, tackla, liksom välta upp och ner, liksom bete sig burdust och oförskämt eller så. Och andra hundar som är nära till flykt, i takt med att de dricker mer så intensifieras deras känslor, så de blir räddare och räddare och räddare, och flykten blir starkare och starkare och starkare, till exempel. Så att det är därför man måste vara så försiktig med exaltering, och då måste man också ha i åtanke vilka omständigheter, vilka förutsättningar har jag skapat här för min hund för att det här sociala umgänget ska funka bra. Har jag gett hundarna tillgång till en alldeles för stor yta där de mer eller mindre kommer bli berusade på exaltering omedelbart och ta dåliga beslut, och så blir resultatet därefter? Har jag som ägare verkligen gjort vad jag kunde göra för att min hund skulle funka med den här hunden? Eller har jag erbjudit omständigheter som nästan har bäddat för att det inte ska gå bra? För i så fall, är det verkligen rättvist att klassa hunden som osäker? Klassa hunden som du funkar dåligt socialt och så vidare? Det tycker inte jag. Så att väldigt många gånger när en hund blir kategoriserad som osäker, så kan jag ofta hitta felaktigheter som gör att jag hade ändrat den bedömningen. Och om det är osäkerhet som en hund upplever, så är det väldigt många gånger där jag hade velat begränsa det till att okej, din hund känner osäkerhet i de och de situationerna, men det är inte en osäker hund. Och sen när det kommer till bemötande av osäkerhet, ni som har hundar som kan tveka eller som är skeptiska och så vidare, till exempel till människor, säger vi. Ni vet ju hur det är. Det är knappast till er jag behöver beskriva. Alltså igenkänningsfaktorn är hög när jag säger, ja men ni vet alla de här personerna som då ska övertyga er hund till att, ja men jag är visst snäll. Så att om du har en hund som inte har egentligen... För jag hade en annan konsultation igår, nämligen. Lite liknande tema. Där hunden med sitt kroppsspråk gjorde det väldigt tydligt för mig. Det var inga ljud inblandat, utan han gjorde det bara väldigt tydligt för mig att jag vill inte lära känna dig just nu. Faktum är att jag vill inte ha med dig alls att göra just nu. Men folk hör inte det där just nuet, utan de tolkar det direkt som att jag vill aldrig ha med dig att göra. Och det stör de här personerna något så fruktansvärt att bli avvisade av en hund. Därför att innerst inne så går de och bär på den här inställningen att hunden existerar för att behaga dem. Och just nu behagar inte du mig, för du får mig att känna mig avvisad, och det kan inte jag acceptera. Så nu måste jag övertyga dig om att jag är det bästa som har hänt dig. Så istället för att respektera vad du alldeles nyss sa till mig med ditt kroppsspråk, när du vände bort blicken, när du sneglade och liksom höll in huvudet lite i axlarna och såg väldigt tveksam ut, när du flackade med blicken, när du morrade till exempel. Jag kommer att ignorera allt det där och istället pressa dig till kontakt med mig. Av ingen annan anledning egentligen än att jag inte kan acceptera ett nej, för du förnärmar mig på det sättet. Bara det att människan förstås lindar in det i att, ja men jag vill bara hjälpa din hund. Här är ett stort misstag. Och väldigt många människor som äger de här hundarna känner att, ja men vad fasen, Bertil här borta som håller på så här nu, han har ändå haft schäfrar hela livet. Så jag kände där ett ögonblick att även om min magkänsla någonstans säger mig att jag borde hålla Bertil borta från min hund, och min hund så tydligt visar att han inte är intresserad. Så Bertils erfarenhet, långa erfarenhet av schäfrar, gör liksom att jag känner att men han kanske vet vad han pratar om ändå. Eller så känner man att jag vill inte vara den som är den här nu under grillkvällen och vara någon slags surkärring som går här och drar gränser i onödan. Som man låter sig övertalas. Eller den här människan känner jag inte ens, men den är bara så övertygande i sitt sätt att ta sig fram till oss. Att jag låter mig övertalas till, okej, men den här personen kanske vet mer än jag. Trots att man har den där känslan. Man känner sin hund, man tittar på sin hunds kroppsspråk. Man ser att min hund är inte bekväm med det här egentligen. Det finns tillfällen där det är viktigt att köra över hunden i ett sånt läge. Det kan vara hos veterinären till exempel. Det kan vara när jag jobbar med en hund där det är så här, okej, fast ditt liv hänger på en skör tråd här. Om inte jag lyckas visa din människa vad som är möjligt, vilken transformation du skulle kunna göra, så kommer din människa avliva dig till exempel. Där det är viktigt att förkorta processen och acceptera en kort tids högre obehag för att demonstrera vad som är möjligt, för att sen lägga upp en plan som inte bygger på de premisserna. Men där det bara är så viktigt att människan återfår sitt förtroende för processen, så att man inte förkortar sin hunds liv helt enkelt och har ihjäl den och avlivar den. I tron att det inte går att göra någonting. Men annars, det finns liksom ingen anledning för Bertil på grillkvällen, Sanna ute på stranden, Pernilla borta på torget, Fredrik i vänskapskretsen. Det finns ingen anledning för de här människorna att klampa in och invadera din hunds personliga space. Av annan anledning än att de bara vill klappa hunden. Av annan anledning än att de bara ska visa dig hur det egentligen går till. För många gånger så blir man biten. Väldigt ofta blir man biten i de här situationerna. Och då händer någonting med Fredrik och Pernilla och Sanna och alla de andra som alldeles nyss stod här och verkade jättesäkra på sin sak. Helt plötsligt vänder de och vänder detta emot dig och lägger det här bettet på dig och menar på att gud, vad är det här för knäpp hund du har? För det är naturligtvis inget fel på mig och all min erfarenhet och mitt tillmötesgående här. Eller min approach här. Så att det är viktigt att stå på sig i sådana situationer och känna sig trygg och stå stadigt i, om det inte finns ett större syfte som tjänar en större agenda som hjälper min hund i längden. Vad är poängen med att inte bara respektera hundens nej här och nu? Så det här med att låta sig övertygas av människor trots att man vet innerst inne, man ser på sin hund att det känns inte helt rätt. Det ser inte helt bra ut. Risken är stor att någonting händer här. Men jag går ändå med på att de närmar sig min hund. Det är ett misstag. Här måste man vara beredd att bli socialt obekväm och stå på sig trots att man blir ifrågasatt. Man måste inte hålla dörren öppen för diskussion. Ingen kan tvinga dig att motivera dina val. De kan önska det. De kan försöka begära det. Men du måste inte ge dem det. Så att, hur gör man då om man har en hund som är osäker rakt igenom, eller som blir osäker i vissa sammanhang? Jo, men steg ett är vägledning. Hunden behöver vägledning. Ni hör ju på ordet som sagt, jag är inte säker. Okej, men då kan jag göra dig säker genom att ge dig en instruktion. För då slipper du undra. Du slipper stå här och fundera över och känna oro över vad blir rätt sak att göra här. För jag har redan valt åt dig. Du behöver inte liksom vanka mellan höger och vänster. Jag har redan valt höger åt dig. Lägg dig här. Du behöver inte känna dig stressad över att du inte vet om du ska sitta, ligga, stå. För jag har redan bestämt att du ska sitta. Så att ge hunden vägledning och ge dem instruktioner är så avgörande för att man ska överkomma osäkerhet. Och då kommer det ju innebära, för att få din hund en instruktion, så måste du också inkludera att du upprätthåller den instruktionen. Så att är det så att jag säger, jag vill att du sitter på min vänstersida, och hunden, precis som konsultationen igår, säger till mig att fast det klarar jag bara av 10 sekunder för det är helt nytt för mig. Där är hundens vidare utveckling helt beroende av att när hunden ställer sig upp och säger att jag klarar inte av det längre än 10 sekunder, att jag hoppar in och sätter hunden igen och säger, jo, men det tror jag att du gör. Och du kommer framförallt aldrig att göra det om du inte övar på det. Så nu får du sätta det här igen. Och jag behöver inte säga detta i ord, utan jag säger det i handling. Så det är bara för mig att liksom få in hunden och sätta den igen. Så att vägledning är verkligen A och O. Och som ni kanske känner till så har jag redan ett poddavsnitt om min formel som jag kallar för PPR, som står för plats, position och riktning. För det är framförallt de tre komponenterna som är viktiga att ha i åtanke när man ger en hund en instruktion. Var vill du att hunden ska vara? Vilken plats ska hunden vara på? Vilken position ska hunden ha? Ska den sitta? Ska den ligga? Ska den stå? Och vilken riktning ska hunden vända sin uppmärksamhet åt? Vill du verkligen att hunden står och vrider bakhuvudet hela tiden när det står en annan hund där borta? Tycker du att det är bättre att hunden vänder sig i sidled eftersom det står ett barn precis bredvid som står och glor till exempel, och du vet att din hund är obekväm? Sådana detaljer som du måste ha öga för och ta ställning till åt din hund. Så redan där stävjar du oro, nervositet och stress och dåliga beslut. Och du börjar identifiera dig som, eller du ser till att hunden kan börja identifiera dig som en noggrann vägledare. En ledare som inte lämnar något åt slumpen. En ledare som har koll på saker och ting. Men då måste du också vara beredd att upprätthålla det här. Så att när hunden säger så här, usch, jag klarar inte av det. Då måste du säga, jo det gör du. När hunden säger, jag vill inte sitta på vänster, jag vill ligga på höger. Då får du säga, det får du inte. Och det här menar inte jag att du ska säga i ord, utan i handling. Du tar helt enkelt tillbaka hunden. Och då måste man alltså vara beredd på att dra de här gränserna. Att säga ifrån, säga nej, upprepa sig och så vidare. Så kommer du då ifrån en filosofi där du har lärt dig att det är fel att dra gränser. Det är fel att säga nej. Din hund kan bli rädd för dig. Din hund kommer inte tycka om dig. Och så vidare och så vidare. Då kommer du inte kunna göra de här grejerna, för att det inte är i linje med din filosofi. Och då kommer du att stävja din hunds utveckling under lång, lång, lång tid framöver. Den kommer inte ens kunna nå den potentialen den skulle kunna göra tack vare det här. Sen har vi det här med exponering. Om jag vet att jag har en hund som är svag i nya miljöer. Hunden blir ostabil i nya miljöer. Hunden blir stressad. Jag har en bootcampare just nu som jag upplever har det problemet. Från början var det så att när jag tog henne till nya miljöer så var hon stressad från början till slut. Hela promenaden gick hon runt och var stressad. Men jag gav inte upp. Jag fortsatte exponera henne. Jag tog henne till fler nya miljöer och till samma miljö som var ny för henne en gång i tiden. Oj, nu vaknar mina grisar här. Ni kanske hör dem i bakgrunden. I alla fall, jag tog henne till nya miljöer och började exponera henne för nya miljöer helt enkelt. Och jag lät inte hennes stress ha ett inflytande över mig, utan jag fokuserade på att ha ett stabilt inflytande över henne. Så när hon gick där och flåsade och flackade med blicken och inte riktigt visste vad hon skulle göra av sig själv, så stod jag på mig i att jag vill ha dig på den platsen, i den positionen, med den riktningen. Och jag tänker inte förhandla om det, utan nu har jag bestämt att det är så det ska gå till. Sen gav jag henne tid. Så att jag blev inte frustrerad på henne i takt med att tiden gick och hon inte landade. För att jag visste att vi är i början av den här resan. Det är för mycket begärt. Det här är som terapi för henne. Du kan inte tvinga fram resultat, utan det är ditt jobb att stå stadigt vid sidan om och supporta utveckling. Inte tvinga fram den. Då kommer du få motsatt resultat. Så att jag stod på mig det. Och nu när vi kommer till nya miljöer, då kanske hon är stressad första 10 minuterna. Säg en kvart om det är riktigt så jobbig, svår miljö med många distraktioner på nära håll. Och det är ingen big deal. Och vi är fortfarande i början av våran resa. Så att det går att hacka ner ytterligare på den 10 minuten, tills det inte är någon 10 minuter längre. Men även om hon hade stagnerat vid, okej, det tar 5 minuter för mig att landa och komma till ro. Ja, men herregud, det kan du göra för mig i en ny miljö. Det är inte en big deal. Men jag har helt enkelt stått på mig i att fastän du tycker att sånt här är jobbigt, så kommer inte du kunna slippa det, utan tvärtom. Jag vill inte att du ska tycka att såna här saker är jobbigt, för att det bekommer din livskvalitet i längden. Det kommer att innebära att när din familj blir tvungen att ta med dig någonstans, eller vill ta med dig någonstans, så kommer de inte kunna det, åtminstone inte njuta av det, för att du vet inte hur du ska landa under de premisserna. Så det kommer oundvikligen att bli så att din familj lämnar dig hemma mer och mer och mer. Och låter bli att ta med dig på saker. Tills du antingen bara sitter där och har ett väldigt ensamt isolerat liv. Medan din familj är ute och roar sig. Eller att din familj till slut inte kommer stå ut med den livsstilen. Stå ut med tanken på att deras hund är ensam så mycket. Stå ut med att behöva planera inför att lämna hunden. Att behöva begränsa sig för att hunden är hemma och sådana saker. Att det drar in en bitterhet över relationen som gör att din familj kanske inte ens vill eller kan ha kvar dig till slut. Det här är vardag. Vardagsmat för mig som kommer i kontakt med det så ofta. Jag tror inte att alla känner till hur vanligt det är att det blir på det här sättet. När det bara startade så oskyldigt som att ja, men han är stressad i nya miljöer så jag undviker bara nya miljöer. Så exponeringen är viktig, men exponeringen har bara den effekten man vill att den ska ha. Det blir bara en positiv utveckling om jag kan hålla mig till att vara den där stadiga klippan som hunden behöver när hunden själv vacklar. Så säg att vi har ett hundmöte som blev fel, eller min hund kanske till och med klarar sig igenom det, men den blev utskälld av en annan hund. Någon kanske tappade sin hund och vi blev exponerade för en lösspringande hund som kom fram hela vägen, kanske skrämde min hund till och med, kanske till och med bet min hund. I det läget kommer min hund att vackla. I det läget kommer min hund att känna, gud vad det här var jobbigt. Om jag också gör det, vem ska då rädda oss sen? Om min hund får det jobbigt och jag får det lika jobbigt och jag manifesterar det lika tydligt som min hund. Jag ojar mig, jag gråter, jag lägger mig i fosterställning, jag flackar med blicken. Jag liksom, ja, ni förstår, ni får upp en bild. Hur ska min hund ta sig en titt på mig och känna, gud vilken tur att just du av alla människor råkade vara närvarande när det här hände. Vilken tur. För tack vare det så känns det genast bättre. Hur ska en hund kunna känna så när du faller lika snabbt och lätt som din hund? Så i exponeringen är det så viktigt att man övar på att hålla sitt fokus på resultatet, hålla sin, jag tänkte säga sin mentalitet stark, men ni kanske förstår vad jag menar. Alltså det handlar om de mentala verktygen som jag själv använder. Är till exempel, jag har ett mantra, jag har flera olika mantran, därför att jag vill inte att tankar som till exempel, jag har en hund på bootcamp som är stor och stark och snabb, säger vi, och reaktiv dessutom. Jag skulle kunna tappa kopplet. Och om jag låter den tanken sippra in och få fäste hos mig när jag är ute och går på stan med den här hunden, då ökar sannolikheten för att just precis det ska hända. Och det vill jag förstås inte. Så jag släpper inte in den tanken. Och då kan inte jag bara gå och vara blank i huvudet, för då är det väldigt lätt för den tanken att sippra in ändå. Utan jag måste redan ockupera mitt hjärnspace med andra tankar som boostar mig, som stärker mig, som lugnar mig. Så att då måste jag aktivt bestämma vad de tankarna ska vara. Så det kan till exempel vara, jag accepterar att vi kommer att stöta på utmaningar, men jag känner mig säker på att vi kommer att klara dem. Jag vet vad jag vill, jag känner mig stark, jag känner mig lugn. Mina reflexer är på alerten. Jag har på min hund rätt utrustning. Jag vet liksom hur jag ska reagera. Så det finns många saker som jag kan gå där och fokusera på som lugnar mig och stärker mig. Så det är vad jag kommer att göra. Jag har också beskrivit det i reaktivitetsserien som jag gör inlägg om varje vecka på våra sociala medier, att ett annat verktyg som jag har är att jag går och visualiserar att jag har hundmöten när jag inte har hundmöten. Bara för att vänja mitt nervsystem vid att pulsen går upp, andningsmönstret blir annorlunda, så att när det är min reflex att hamna där, att jag mentalt kan snacka ner mig därifrån. Så att om jag går där, det finns inga hundar framför mig, men jag visualiserar att där kommer en stor svart hund. Och jag verkligen lever mig in i att där kommer en stor svart hund. Då kan jag, bara för att det inte kommer en stor svart hund där just nu, lättare ta de här aktiva besluten. Att tänk nu på din andning, förändra ingenting där. För vi har en tendens att gå från långa eller längre, djupare andetag till kortare, ytligare andetag. Eller så håller vi andan helt och hållet. Jag går då och ser till så att nu ska vi se här om det kommer en stor svart hund där borta. Hur hade jag då känt mig mest bekväm att hålla i kopplet just nu? Ja, men just det, den här längden. Okej, men då håller jag där redan nu. Så att jag förbereder mig för den där stora svarta hunden som inte finns. För förr eller senare så dyker den upp. Och då har jag redan fått öva på hur det känns. Mina tankar, hur jag ska styra om dem. Vad jag ska göra av mig själv rent fysiskt. Vad det gäller andning, spänningar, tempo och så vidare. Så sådana saker är viktigt för att kunna erbjuda sin hund den här stabiliteten och det inflytandet som man vill ha. Sen har vi det här med tid också. Den här är svårare att ge andra ett grepp om. För det går väldigt mycket på känsla. Jag är inte sen med att påpeka att om det tar dig väldigt lång tid att vända skutan med din hund så är du förmodligen fel ute. Någonting saknas förmodligen i receptet. Och det är därför det tar så lång tid. För det är inte normalt att det tar evigheter att vända en hund. Med det sagt, det är inte normalt att det tar 5 minuter heller. Så det är svårt att beskriva att det tar så här lång tid. För att det är naturligtvis individuellt. Och beror på vem vi pratar om, vilka omständigheter som råder och så vidare. Och jag vet att det låter liksom rätt torftigt att slänga in att liksom anlita professionell hjälp. För då får du reda på detta. Men det är ett jäkligt bra råd. Och jag är väl medveten om att inte alla har råd eller möjlighet att göra det. Och därav jag försöker pumpa ut så mycket gratis material jag kan för att komplettera där. Men allt går inte att förmedla på det, i det här forumet kan jag känna. Inte precis allt, inte så nyanserat som jag hade önskat. Ibland har folk ändå en väldigt, de är väldigt mottagliga. De har ändå öga för vad jag säger, de förstår, de lever sig in i. De får till det jäkligt bra ändå, även när jag tycker. Även om jag inte är helt nöjd med hur jag lyckas förmedla det, så lyckas folk ändå få till det. Så det är inte fy skam ändå, men det är inte riktigt samma sak i alla fall. Så att det är värt för den som har möjlighet att anlita professionell hjälp för att få svar på alla de här grejerna. Varför slösa tid? Alltså en hund lever inte hur länge som helst. Man vill naturligtvis ha så många år i harmoni och balans som man kan få till. Så om det tar mig 4 år att komma fram till vad rätt grej var och 2 år att lära mig det och 1 år för det att verkligen sitta bra. Fast jag har ju redan slösat bort flera år här nu när jag kunde fått de svaren inom loppet av 2 timmar. Men med det sagt, det är oavsett värt att utveckla sin känsla för saker och ting. Så att det händer att jag får mail från folk. Jag fick ett senast idag från en person som beskrev det som att jag har varit iväg hos andra personer förr. De menar på att jag inte kan komma längre än så här. Min känsla är bara att jag har hållit på så himla länge med så himla begränsade resultat. Att det måste finnas något mer. Jag vägrar att tro att det här är så långt jag kan ta mig. Och bara av hennes beskrivning och döma så skulle jag hålla med. Det är nog inte bara dit du kan ta dig. Du kan nog ta det väldigt mycket längre än vad du beskriver. Så det finns säkerligen luckor i det receptet du applicerar med din hund. Så att det är väl bara en känsla som den här människan har haft. Att jag vet inte om det kommer från att hon har sett andra transformationer som verkar mer extrema än hennes. Och därför känner att det borde vara, varför skulle inte min hund kunna till exempel. Eller att hon bara känner att det finns luckor i logiken där jag har fått mina råd ifrån. Och då borde det rimligtvis finnas saker som fyller de luckorna som gör att det går bättre. Men saker och ting tar tid, absolut. Om jag tänker på den bootcampen jag har nu, eller en av dem. Med henne tar det tid, för först och främst så kräver hon. Och det är verkligen inte ett förslag. Hon kräver att för att jag överhuvudtaget ens ska betänka. Att lita på dig, respektera dig, följa dig, så måste du hålla en viss standard. Och alla hundar skulle jag säga känner så, eller de allra flesta i alla fall, i någon mån. Men så finns det en kategori som kräver att vi håller en så hög standard. Och där ingår Miss Lila. Så Lila kräver att man håller en hög standard för att det ska funka. Så det är så här, kom inte hit och var någon jäkla medelmåtta, för då kan jag lika gärna bestämma själv. Så att dels så kräver hon en hög standard av mig. Dels måste jag lista ut vad exakt hon menar med det. För den första feedbacken hon ger mig när jag går in med vad som brukar vara standard för de flesta är att nej, det duger inte. Så hon lyssnar inte helt enkelt. Hon ignorerar, hon upprepar det, hon vet att hon inte får, hon bryter mot reglerna och så vidare och så vidare. Så jag, feedbacken till mig som jag inser blir med andra ord okej, men det duger inte. Den nivån jag kom in med duger inte, det är vad hon säger till mig. Så då har jag successivt ökat min standard. Och i hennes fall har det inneburit att jag har blivit striktare, jag har blivit svalare, jag har blivit, jag vet inte om noschigare är rätt ord, svalare beskriver nog bättre, men jag kan nästan ha en liten näsan i vädret stil med henne. Jag kan nästan ha lite grann det kroppsspråket också för den delen. Så att när vi möts, när jag kommer in och hon möter mig med åh kul att du är här, så möter jag henne med kul att se dig också. Alltså det är inte mycket iver bakom mitt bemötande av henne. Därför att så fort jag är ivrig på något sätt, så fort jag ger henne ett lillfinger i den kategorin, liksom glad att se dig, kul att vara här med dig, ja men liksom jag uppskattar det här, då tappar hon respekten för mig direkt. Och det är inte alla hundar som gör det, är långt ifrån alla hundar som gör, men jag har ett par i min flock som funkar så också. Däribland Chichen Itza som jag har beskrivit förut. Jag hade Freja, en labradoodle hos mig i somras, som också håller en extremt hög standard för den hon väljer att följa. För det är helt enkelt hundar som känner sig säkra på sin förmåga, så att det är inte rimligt för dem att följa någon som känns mindre säker. Och de har olika smak och stil, de här hundarna dessutom. Och just Lilas stil bygger på, jag blir imponerad av svala, väldigt självsäkra, självgående, vet sitt värde, stark integritet individer. Såna som kan behärska sig, såna som är motståndskraftiga, såna som är svårpåverkade, såna som tar plats, inte ber om ursäkt för sig. Den typen av förebild har hon. Det är hennes personliga stil. Och jag bara hör vad hon säger och anpassar mig. Det är det som är mitt jobb. Jag lägger inga värderingar i det. Jag har inga åsikter om hennes stil eller smak. Hon är den personen hon är och jag har full respekt för det och jag accepterar det. Men jag hör vad hon säger. Så vad hon säger till mig är att om du inte kan motsvara den standarden, så är det inte rimligt för mig att följa dig. Och det här matchmaking kommer in. Därför då kräver hon någon som tycker att okej, men det låter rimligt. Jag har inga problem med det. Jag kan vara den förebilden. För det kommer också finnas personer som känner, men fy vad jobbigt. Ska jag behöva gå runt och vara på det sättet? Det känns väldigt okaraktäristiskt för mig. Det känns väldigt onaturligt för mig. Det hade varit väldigt ansträngande för mig. Överdrivet ansträngande för mig. Och gå runt och vara på det där viset och känna så där hela tiden. Och då hade den personen ifrågasatt, vad är värdet i att ha dig kvar? Liksom, vad tjänar jag på det? Det här känns ju jättekonstigt. Så. Och då är det en dålig matchning. Därför att Lila kommer inte förhandla om det. Så att hon har varit väldigt tydlig med mig att det här är den ribban jag sätter för dig. Och jag har bara, okej, då. Och det ingår i mitt jobb att vara så pass flexibel. Jag kan ha en personlig smak, jag kan ha en personlig preferens, men när det handlar om det professionella så har inte jag råd att välja, utan ska jag kunna hjälpa den här hunden så måste jag anpassa mig och punkt slut, så det gör jag. Så jag satt mig efter den ribban och ser liksom hur hon blir tryggare, lugnare och säkrare. Så jag skulle absolut inte kalla henne för en osäker hund. Men hon har haft områden där hon lätt blir. Därför att hon kräver instruktioner hon inte har fått. Och de instruktionerna måste dessutom komma ifrån någon hon har respekt för. Som upprätthåller den här standarden som är hennes preferens. Så den ekvationen, det är inte bara ge det ut på stan och visa hur det ska vara. För att om jag överhuvudtaget ska få en syl i vädret med den hunden. Så måste jag uppenbarligen hålla en viss ribba. Så att det är väldigt mycket eget mentalt arbete. För att komma åt de områden där hon har känt sig osäker. Så att, och hon kan vara lite, hon är ett bra exempel också för att. Hon kan vara superdominant och framföra sig på ett jättesäkert sätt. Ett arrogant sätt till och med. Alltså verkligen ta plats. Här kommer jag, inga ursäkter, flyga på. Men hon kan också flacka, ha svårt att komma till ro. Se väldigt undergiven ut, bli osäker och så vidare och så vidare. Och det här är ju två motsatta lägen egentligen. Men jag skulle mer rubricera henne som det förstnämnda. Den som tar plats. Och snarare säga att hennes osäkerheter har manifesterats för att hon inte har fått vägledningen ifrån den typen av auktoritetsfigur hon har behövt. Så ja. Lite grann om osäkerhet. Jag tänker också att förväntningar är viktigt. Därför att när jag, till exempel, vi tog emot en hund. Jag la upp några videos igår, tror jag, igår kväll. Om jag inte minns fel. Gällande en hund som vi tog emot för snart 6 veckor sedan. Som behövde byta hem för att han var rädd. I stadsmiljö och i sociala sammanhang. Och kunde göra utfall mot hundar och lite sådana här saker. Och familjen kände inte att det var lämpligt att han bodde kvar i den miljön. Är benägen att hålla med om det. Plus att utbildningen som hade krävts för att det skulle bli en bra matchning utav det. För att de skulle kunna mötas på mitten. Var ett för stort paket för familjen. Och på bara den här tiden, säg 5 veckor då, så har den här hunden verkligen blommat ut. För han gick till och med över gränsen från osäker. Han gick hela vägen in i rädd. Han var osäker i vissa saker, men verkligen kunde bli riktigt jäkla rädd. Men det blåste över väldigt fort, för jag såg att rädd och osäker är inte rubriken i dig heller. Så att i hans familj så var rädd och osäker rubriken han hade. Så det var det man fokuserade på. Man såg inte hans potential. För allt man såg var det ynkliga kroppsspråket som är förknippat med någon som är rädd och osäker. Och de hade till och med tagit reda på, de hade fått höra talas om något kullsyskon till den här hunden. Som var exakt likadan. Och som jag förklarade för dem att benägenheten till att bli rädd är genetisk i den här hunden. Det finns i honom att han har en kort sträcka för att bli osäker. Han har en kort sträcka för att bli rädd. Men det behöver fortfarande inte betyda att det ska vara rubriken i hans person och hans identitet. Det är bara en del av det. Det är inte ens den dominerande delen av det. Det är bara det att när en hund är osäker eller rädd så har den ett så påtagligt kroppsspråk så att folk tycker lätt synd om dem. Och ömkan har verkligen ingen positiv effekt på hundar i det tillståndet, tvärtom. Så att mina förväntningar var alltid att det kommer att vända och du kommer inte gå runt och vara i flykt på det här sättet som du är nu. flykt och stänga ner liksom, och ibland försvar. Det kommer att vända, men jag hade inte förväntningar till exempel med tidet. Och det kommer det göra till dag 15. Eller du kommer att bli den där extroverta hunden som älskar allt och alla direkt. Så det gäller också att ha rimliga förväntningar. För mig blir det lättare för att jag kan luta mig mot erfarenhet. Jag kan se tillbaka på liknande fall. Så att du vet, man har en slags barometer. Man har ett underlag som säger vad som är mest sannolikt. Återigen, därför det är en bra idé att anlita professionell hjälp. Med det sagt, ofta kommer ju de här felbedömningarna ifrån folk som ska vara professionella. Så jag förstår verkligen hur svårt det är för en stackars hundägare att hitta rätt. Vill också påstå att det är värt att vänta på en tid hos rätt person än att skynda iväg till första bästa. Och så fick jag nyligen ett mejl från en person som var på väg att boka en tid. Ångrar sig i sista minuten för hon hade hittat något närmare sig. Och det var också så här en svårare situation. Det kändes som ett svårare fall. Vill inte låta liksom arrogant, men jag kände att sannolikheten är stor att du inte får den hjälpen du kommer behöva. Det fick de inte heller. Och nu hörde de av sig och bara, nu vill vi inte ens ha kvar hunden. För nu har vi varit iväg en gång, fick inte hjälpen vi behövde. Vi löser inte detta, kan du hjälpa oss med omplacering istället? Och det är synd att det ska behöva bli så, för vem vet. Det är inte alls säkert att de hade tappat den sista liksom slicen förtroende de hade för den här situationen. Om de hade fått rätt hjälp tidigare. Så att ta det som är närmast, billigast och snabbast är inte alltid det bästa beslutet. Men okej, okay, så det var lite om osäkerhet. Precis som med allt annat så kan jag säga hur mycket som helst om det här. Gillar att dra konkreta exempel. För då, dels är det lättare för mig att beskriva det när jag har en konkret hund eller ett konkret fall framför mig. Men det är också lättare för er att känna igen det då. Och kunna relatera till det, för att det blir så pass detaljerat att ni kan det. Har ni frågor gällande det här med osäkerhet så hör bara av er. Jag förtydligar gärna. Och så hoppas jag att det var till hjälp för någon där ute. Just podden kan känna ha bra genomslagskraft. Jag får ofta höra att det har varit hjälpsamt att lyssna och göra anteckningar och gå tillbaka och liksom lyssna lite till och låta det landa och börja applicera och så vidare. Så att det är jätteroligt för mig att få den feedbacken. I alla fall, jag önskar er en trevlig morgon, middag, kväll, natt, eftermiddag när ni nu än lyssnar på det här. Och hoppas att vi ses och hörs framöver. Toodles och mot balans.